Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Hej och välkomna till Quizpodden, säsong 3. Vad hände, Stefan? Vad hade du lagt ner?
Ja, precis. För 2 år sedan. 2 års tystnad, men suget har väl funnits där konstant, känns det som. Och nu var stjärnorna i rätt position för att vi ska vara tillbaka helt enkelt med Quizpodden.
Ja, verkligen. Och om man ska vara ärlig så har vi kört lite intern quizpodd mellan varandra också.
Jag skulle säga ganska mycket faktiskt. Det är så här, mängden sms som du och jag skickar mellan varandra med typ roliga, intressanta fakta och grejer som vi tycker att det här har varit kul att ha i quizpodden, den är ju enorm.
Ja, verkligen. Minst 5 vardera om dagen, känns som.
Ja, det ska jag nog säga. Alltså, jag tror man kan ta alla sms i min telefon och slå ihop allt som jag skickar till olika personer och så tar man det gånger 10, så kommer jag nog inte ens i närheten så mycket som jag smsar som dig.
Jag har aldrig smsat, inte ens min fru har smsat lika mycket som dig. Ingen!
Nej, det känns bra. Ja. Kanske, vad tror du, har vi bränt våra bästa frågor redan internt till varandra?
Nej, jag har många sparade som du inte har en aning om.
Bra, för det är samma här. Jag sparade ut de här guldklimparna. Och de ska bli jävligt kul att få dela här nu med dig. Jag känner suget och det ska bli kul att höra vad du har hittat på för frågor.
Ja, verkligen. Det ska bli kul att höra vad du också. Mm. Och nu ska ni också få höra vad jag hittar på. Nu kör vi!
Nu kör vi! Första frågan på det här avsnittet lyder så här, Emil. Den bäst säljande läsken i alla länder i världen, det är Coca-Cola, eller en läsk ägd av Coca-Cola. Förutom i ett land i världen, vilket då?
Oj. Första tanken jag får nu är, finns det ens en läsk som inte ägs av Coca-Cola? Känns som att de äger allt.
Bra poäng. Mm. För typ så är det ju.
Ja, verkligen. Mm. Jag måste ju verkligen tänka till, vilken läsk kan det här vara? Sen tänker jag att garanterat inte USA i alla fall. De har ju liksom läsk överallt. Mm. Apropå det så såg jag en dokumentär om staden Flint i Michigan i USA. Mm. Som har ju sjukt hög brottslighet. De är typ tredje farligaste stan i USA, tror jag.
Jaha.
Och den här dokumentären handlar om polisen. Och vart poliserna än var så stod det typ 2 liters läsk överallt. Det var läsk överallt. Och det var någonting jag reagerade på. Så, fan, alla har ju läsk. Mm. De dricker ingen vatten.
Nej.
Till och med så här, polischefen, högsta polischefen, hade typ en full 2 liters och typ 3 tomma 2 liters på skrivbordet. Liksom.
På skrivbordet.
Ja, men tänk att det skulle hända i Sverige.
Ja.
Då vet man att då har ju typ Chris O'Neill haft brunch dagen innan och polischefen är svinbakis. Trycker 3 kolor.
Exakt.
Men okej, okay. Så jag tror inte att du är USA i alla fall.
Nej, det är inte USA. Och du ska få namnet på läsken här också.
Mm.
Läsken heter Iron Brew.
Iron Brew?
Mm. Så det är inte som man tänker Pepsi kanske.
Nej.
Utan det är Iron Brew som ligger i det här landet.
Hmm.
Mm.
Aldrig hört talas om ens.
Nej, eller hur?
Spännande.
Mm.
Tankarna går så här. Att det måste ju vara någon läsk som... eller något land som har varit lite frånkopplat från kapitalismen, tänker jag.
Mm.
Eftersom USA har tagit en stor del av marknaden. Coca-Cola som stort globalt företag.
Mm.
Så de borde ha slagits in, som sagt, överallt, förutom i något land. Och jag har varit ens förvånad att de inte var i alla länder. Så jag tänker någonstans att det är ett land som är kanske kommunistiskt. Typ från Kuba eller Nordkorea.
Jag ska ge dig lite ledtrådar till. Mm. Att Coca-Cola finns i det här landet och ligger ju hack i häl på den här Iron Brew.
Det är så?
Ja, men ja. Iron Brew håller avståndet då.
Ja, men jag tänker också att det kan ju vara så att det är ett land som har släppt in Coca-Cola ganska nyligen. Mm. Och att de inte har hunnit etablera sig och att den här Iron Brew är någon form av, alltså, nu tänkte jag säga Cuba-Cola, men no pun intended, för det finns ju en riktig Cuba-Cola. Mm. Alltså en cola som inte smakar som Coca-Cola, men som blir populärare.
Du ska få en ledtråd till. Mm. Att den här drycken anses vara den andra nationaldrycken i det här landet. Alltså det finns en annan typ av dryck som är väldigt populär i det här landet, som förknippas mycket med det här landet.
Okej.
Okay. Mm. Och det här landet, inom citattecken, är känt för att vara lite konstiga i sina matvanor. Och då även dryckesvanor, eftersom Iron Brew är så poppis.
Landet inom situationstecken?
Mm.
Hmm. Alltså ett land som har knasiga matvanor, det tycker jag är alltså så här England och Storbritannien.
Mm-hmm.
Sån här kokt fårmage och sån här bangers. Sån här ordliga korvar liksom.
Mm, nu tycker jag att det börjar brinna.
Jaha, ja, alltså, nu är det så går fan. Iron Brew, okej, men då kanske det är någonting med industri och så här. Det har vi för sig hela Storbritannien känns som att det är industriländer. Att de jobbar mycket industri, så stålverk och sånt.
Precis, om du tänker på att sloganen här till Iron Brew var landets andra nationaldryck efter...
Okej. Då tänker jag att... vad har England? De har typ så här Bacardi som nationaldryck nummer ett, känns det som.
Har de?
De var super som svin, känns det som.
Ja, men Bacardi känns det verkligen brittiskt? Det kanske gör.
England, tänker jag. Alltså att...
Jag tänker typ Ibiza.
Ja, men det är väl därför de har fått det. De har varit där och åkt och liksom, du tänker så. Fått något exotiskt dryck.
Ja, jag förstår.
Sen så har vi ju skottarna som har Guinness och whisky, kanske.
Mm.
Och Nordirland, vad ska de ha då? Vad fan dricker man där? Murphys istället för Guinness. Det är exakt samma sak.
Nej, jag har ingen aning.
Okej, men nu får jag chansa med någonting. Eftersom du säger att det var nära när jag säger Storbritannien, så måste jag dra till med någonting där.
Ja, jag kan säga att du är sinnessjukt nära.
Ja.
Mm.
Då chansar jag på Skottland.
Ja,
där
rätt!
Är det.
Ja,
yes. Det är rätt! Är det whisken som är första?
Det är whisken, ja. Så att det här Iron Brew har haft flera olika slogans. Och en av dem har varit då den andra nationaldrycken efter whisky.
Mm.
Och namnet Iron Brew, det anspelar på att den här drycken skulle innehålla järn. För att den är orangefärgad, som järnrost då ska vara. Och en annan slogan de har haft var Made in Scotland from girders. Alltså gjord i Skottland av stålbalkar.
Okej. Okay.
Det var deras slogan.
Och, läskande. Jag blir sugen på en gång.
Ja, det blir det.
Jag blir sugen på en gång.
Men jag tänker så här, det är verkligen ett intressant grepp att bara kalla den det. Made from girders, alltså den är gjord av stålbalkar. För att det känns som nästan ett nytt grepp inom typ livsmedelsindustrin. Att den skulle ju teoretiskt sett kunna vara det. Och så man kunna komma undan med det genom att det står på boxen.
Ja, men jag sa ja. Att de inte försöker, att det blir så befängt så att man tror att det är sant.
Ja, exakt. Typ, jag tänker på så här kosttillskottsbranschen. Där ska man alltid liksom vara mer och mer extrem. Mm. Alltså man skulle kunna göra ett kosttillskott som hette typ så här rat poison. Och så skulle det kunna vara råttgift i det. Och så bara, ja men det står ju på.
Ja, ja, ja.
Och som du förstår, alltså, den här drycken är extremt populär i Skottland. Liksom, håller till och med undan Coca-Cola från första platsen av bästsäljande läsk.
Ja.
Den är väldigt populär i olika sammanhang. Bland annat är den populär för att lindra baksmälla. Men den används också som groggvirke till både whisky och sprit. Så det är liksom, du kan ha den dag på festen och dagen efter festen. Inga problem. Bara för att visa också lite hur populär den är, så att när McDonald's öppnade sin första restaurang i Glasgow, då fanns inte Iron Brew med på menyn. Man kan inte få det, utan det var bara kol och grejer. Då var det protester, för att många såg det här som en förolämpning mot Skottland då. Så att efter påtryckningar och demonstrationer så tog McDonald's in Iron Brew.
Alltså protestera mot något liknande. Hur orkar man?
Ja, precis.
Finns det inte värre saker i världen? Nej, nu sätter jag det foten.
Ja.
Iron Brew ska in på donken.
Det ska in på donken. Men det säger lite om Iron Brews status, tycker jag. För att McDonald's och Coca-Cola, de är ju extremt linkade. Och Coca-Cola är ju inte kända för att liksom digga andra läskmärken.
Nej.
Så att de var säkert lite sura på McDonald's, men det var ett så stort tryck då, så de tog in det.
Ja, det känns som att de äger väl både Fanta, Sprite och Coca-Cola Light såklart. Det är de som finns på vanlig cola.
Ja, de äger det mesta.
Ja.
Och Iron Brew, det är riktigt populärt och bland skottar som har framkommit här. Och det säljs bara på utvalda ställen och framförallt där det finns liksom en skotsk befolkning. Så att USA, Australien och sådär. Och det är faktiskt så att på Skottlands nationalmuseum så har de en utställning där skotska kändisar har fått välja personliga saker som de tycker representerar Skottland och fått ställa in.
Okay.
Och då valde Sir Sean Connery, han valde ett flak med Iron Brew.
Vad fan?
Ja, så det står på museet där.
Men han känns ju också som att han har druckit jävligt mycket whisky. Bra mycket bakisdryck för han alltså.
Bra mycket whisky.
Ja.
Jag vet inte om du har sett det här klippet när han är i någon intervju från 1986 tror jag. När de frågar han, ja men du sa ju här att det är okej att liksom slå sin kvinna lite. Kan du utveckla det?
Nej, jag har inte sett.
Nej, det är någon talkshow och så säger han, nej jag vet inte, jag tycker inte att det är okej. Men ja, om de bara tjatar och tjatar så ja, kan man ge dem en lätt.
Jesus Christ!
Ja, eller hur? Jesus Christ! Ja,
ja.
Märkligt. Anrikt märke, Iron Brew, grundades 1901.
Åh jävlar, det är innan Coca-Cola väl?
Nej, Coca-Cola grundades 1886, så strax efter. Men det är sjukt ändå att tänka på att 1901 så grundades Iron Brew. Och ja, cola, så himla tidigt. Så att, alltså, man kunde sitta och ta en Coca-Cola och tänka, om 30 år så kommer första världskriget att bryta ut.
Ja,
men nu tar vi en cola.
Sätter saker i perspektiv.
Ja, det sätter verkligen.
Verkligen. Men alltså, smakar järnbalk också då? Det här, eller vad är det för smak på den?
Ja, det ska tydligen vara lite järnaktig smak.
Ja, men fy fan.
Ja.
Jag kan tänka mig något värre.
Du menar att paletten inte kicklas av någonting som smakar järn, ser ut som järnrost.
När jag skitbakis.
Ja, exakt.
Ja, det är det jag brukar vilja ha. Så nu vill jag lite få bort den spritsmaken, lite järn. Det är kanske det som är grejen. Att du tar bort liksom bakfyllesmaken.
Ja, skulle det kunna vara.
Jag blir sjukt sugen på att testa.
Blir det?
Ja.
Jag har nämligen en liten surprise.
Har du det?
Direkt importerad.
Nej.
Iron Brew.
Har du det?
Här ska vi få smaka.
På riktigt?
Ja.
Okay. Nu tar Stefan fram några orangea burkar här.
Jajamän.
Okej, det är Iron Brew med B... Okej. Och vi får nästan lägga ut en bild på Instagram på den här, tror jag. Den är jävligt efter.
Ja, det är lite intressant stavelse också. Det stavas alltså I-R-N-B-R-U. Och så med skotskt uttal så ska det väl bli Iron Brew.
Iron Brew.
Mm.
Okej, ska vi ta och poppa en sån här smaka?
Ja, det tycker jag vi gör.
Ja.
Yeah!
Vågar man dricka den här då? Och det luktar ju väldigt mycket typ tuggummi.
Ja, det gör det.
Mm. Okej, nu tar jag första sippen.
Det luktar kanske inte så mycket järn, tycker jag. Kanske smakar järn.
Smakar inte järn. Jag vet inte hur deras järn smakar. Det kanske är sån här spritjärn de pratar om. Mm. Väldigt söt. Väldigt söt.
Väldigt söt. Och lite bubblande, va? Lite mer kolsyra än vad läsk brukar vara. Eller? Mm.
Ja. Alltså, jag tycker att det smakar som champis. Fast, du vet den läsken, champis.
Ja, det har du rätt i. Den smakar champis, ja.
Ja, fast lite sötare kanske.
Ja.
Och framförallt, som sagt, du sa, mycket mer kolsyra.
Just det. Alltså, champis... Alltså, det är ju på något sätt den svenska Iron Brew. Det och julmöst.
Hur tänker du då? Att det är liksom hack i häl med...
Ja, precis. Att det är de svenska läskarna, väl. Julmöst och champis.
Ja.
Alltså, det är kul med champis, för det togs fram i Sverige. Och vet du varför man lanserade det?
Nej.
Det var en nykterist som heter Roberts i efternamn. Och han ville göra ett alternativ, ett alkoholfritt alternativ till mousserande vitt vin.
Jaha.
Därav champis.
Okej.
Okay. Och vet du vad han tog fram mer? Samma kille.
Nej.
Av samma anledning. Han tyckte att det söps så jävla mycket på jul.
I Sverige?
Ja, i Sverige. Så han ville få bort det.
Mm.
Då lanserade han julmust.
Nej.
Ja. Som ett alkoholfritt alternativ då. Som man skulle kunna dricka på jul.
Bra grejer att dra fram.
Mm. Men först då, jag vet att julmust hade lite så här knackigt inledningsvis. Han kallade det först julöl.
Jaha.
Och då kan du tro, fan, att folk blev förbannade ute i stugorna.
Jag köpte en back julöl där. Yes!
Visst.
Ja. Äntligen. Nej, du är julmust. Mm. Jaha.
Precis. Och så att det vart inget med det. Men 1910 då så lanserades julmusten. Han startade här. Och det var ju väldigt liksom hetsk debatt då i Sverige. Mm. 1922 så var det väl vi röstade om man skulle förbjuda alkohol överhuvudtaget.
Jaha, okej. Okay. Mm. Var det efter svallningen av alltså, Prohibition i USA, eller? För det var ju då det också.
Ja, det kan det nog ha varit. Mm. Det söps ju något så in i helvete i alla fall i Sverige. Så att det var, ja, det var ganska hetsk debatt. Och jag tittade på lite sådana här planscher från den här omröstningen då.
Ja.
Det var ju ganska ett enkelt val. Ja, ska vi förbjuda alkohol? Eller nej, ska vi liksom låta det vara som det är?
Ja.
Och den kända planschen från ja-sidan, det är ju den här när det sitter någon och tar en nubbe och så står det typ så här: kräftor kräva dessa drycker.
Okej.
Okay. Känner du igen det?
Nej.
Det är en sån här plansch då, så att, och ja-sidan, eller nej-sidan vann ju då. Vi förbjöd ju inte alkohol, men det var tajt. Tajt som fan. Men det är lite kul med de här planscherna för de som ville förbjuda alkohol helt. För att då såg jag en gammal sån, och då är det en mamma som står med en bebis i famnen, och så står en litet äldre barn runt benet och håller fast, och så står de står på farstutrappen, och så tror de tittar ner på pappan då, som ligger helt avdäckad på trappen och tappat handen och med en spritflaska i handen, och så under då så står det avlöningsafton, alltså farsan har varit ute och supit bort hela lönen, och så det, rösta ja, alltså förbjud alkohol.
Kära värld. Mm. Ja, det var hårt.
Det var hårda tider. Och i den här stormen då så blåsade julmust upp som ett alternativ.
Och nu sitter vi här och dricker en Iron Brew.
Ja.
Jag vet inte om jag kan dricka det med under inspelningen, för då kommer jag bara sitta och rapa, känner jag. Och typ bli så här olje i munnen. Det var väldigt söt. Sliski. Ja,
bra underhållning.
Ja. Vi kommer rapa fram frågorna här resten av podden.
Nej, exakt.
Men undrar hur vår relation till alkohol hade varit idag om det hade blivit förbjudet då.
Mm.
För någonstans känns det ju ändå som att det hade blivit lagligt igen. Med tanke på globaliseringen och allting, framförallt nu.
Ja.
Och då tänker jag att undan hade blivit att det slagit över ännu mer då.
Mm.
Att man hade super så in i nu. För att liksom, nu är det lagligt igen, så hade det blivit en sån kultur att man bara super skallen av sig hela tiden.
Oh.
Nu är det typ så i Sverige. Men...
Ja, precis. För efter den här folkomröstningen 1922 i Sverige så ledde det ändå fram till vissa restriktioner i alkoholkonsumtionen. Så jag tror var ganska fri då. Alltså, jag tror den här planschen ser kul ut, men jag tror inte det var helt ovanligt att mannen i familjen gick ut och bara söp upp hela liksom av löningen.
Nej, det tror inte jag heller.
Men efter den här omröstningen så vart det ja, så småningom motbok och så småningom Systembolaget som vi har idag. Som väl ändå är relativt unikt.
Ja, det är det. Mm. Så tack Roberts för champis och julmust.
Ja, den står ju så stark, julmusten. Stark. Alltså, den tar, jag tror att den tar 75% av all läskförsäljning i december.
Jävlar!
Så Coca-Cola har ju varit vansinniga på detta och verkligen försökt att pusha. Nej, det räcker inte att vi dricker cola 11 av 12 månader. Vi ska ha den sista 12 månaden också. Så det har ju gjort så många försök då. Men julmusten står ju stark på svenska julbordet. Och vet du vad Coca-Cola gjorde då?
Nej.
Då lanserade de julmust för att försöka få in de här pengarna då. Bjäre julmust. Och då skyltar man inte med att det här var Coca-Colas variant liksom, utan det skrev man ganska diskret på etiketten. Men det vet inte. De försökte i flera år, men den har kommit och gått och sådär. Men nu är den borta, tror jag.
Ja. Uh-huh.
Mm. Togs även in på McDonalds en sväng, faktiskt.
Nej, julmust på Donken!
Jajamän. Mm.
Ja, Coca-Cola. Trycker på, vet du.
Mm. Något som är, jag tycker är intressant om Coca-Cola, det är att Coca-Cola anses vara världens tredje mest värdefulla varumärke.
Ja. Uh-huh.
Precis bakom då Apple, som är nummer ett, och Google, som är nummer två. Det är ändå sjukt, för att tycka vad man vill om Apple och Google, men det känns ändå som att de gör produkter som på något sätt är till nytta för oss.
Ja, verkligen.
För det framåt. Men Coca-Cola, alltså absolut, det är gött. Men det är ju ingenting.
Nej.
Alltså om all Coca-Cola försvann imorgon, då ska man säga, ah fan, drygt. Två veckor senare så, då är ingen som bryr sig.
Nej, verkligen. Jag håller med. Men om Apple, eller Google, skulle försvinna framförallt,
ja,
då skulle det bli ramaskri.
Ja, det skulle märkas.
Ja, verkligen.
Det skulle märkas om man inte kunde googla längre.
Ja.
Nej, men det är lugnt. Jag bara slår in random adresser i adressfältet. På
Alta Vista.
Ja, hoppas att jag kommer rätt.
Ja, ja. Ja.
Nej, så att, men det är intressant. Och lite som du var inne på här i ditt inledande resonemang, när jag sökte Iron Brew, så säljs ju cola precis överallt.
Mm.
Jag tror vi kanske pratade om det tidigare, men ser man någon typ dokumentär om ett fängelse i Nicaragua och de har en fotbollsturnering, så kan man ju se fan på att den turneringen är sponsrad liksom av Coca-Cola, och de har så här Coca-Cola-parasoller, du vet.
Ah, ja.
Så det finns verkligen överallt. Förutom i två länder.
Nordkorea måste vara ett av dem.
Ja.
Ah. Och Kuba.
Ja,
ah, de precis, två. För att, ja.
Det säljs även där, men inte officiellt.
Det är under disk.
Det är under disk.
Oh, under vad straff är? Oh, i Nordkorea är det nog inte nådigt.
Nej, precis.
Och i Kuba kanske lite mer lätt.
Det kan vara det har precis börjat sälja, eller ja, precis. Men 2012 så fick Myanmar, eller Burma, då började de sälja officiellt Coca-Cola.
Ja.
Så efter det är det bara två länder kvar som inte säljer det officiellt.
Okej, Stefan. Då kommer din första fråga.
Mm.
Då undrar jag, varför ligger det amerikansk jord under George Washington-statyn som står i London?
Okej, George Washington-statyn i London. Jag vet inte så mycket om George Washington. Jag vet att han var USAs första president då. Jag vet att USA grundades 1776 och han var en av de founding fathers.
Ja, precis.
Men jag tror inte de tog sin första president 1776. Jag tror att de, typ, de här fathers skötte det själva ett tag och han typ 10 år senare och sånt där, så tror jag han blev USAs första president. Och han var väl i alla fall någon general eller militär på något sätt som slogs mot Storbritannien då när USA ville ha sin frihet.
Ja, under det amerikanska frihetskriget.
Just det.
Mm.
Och sen så vet jag att det har gått en sån här story ofta om att han hade tänder gjorda av trä. Men någon gång för en massa år sedan så kollade jag upp det och han hade inte tänder gjorda av trä. Utan de var gjorda av andra människotänder.
Off!
Kotänder.
Nej, vad fan!
Och elfenben.
Ja, men då så.
Så gött.
Jesus, det hade varit bättre med trätänder nästan.
Ja, faktiskt. För att de här är på någon, de finns på ett museum i USA. Så man kan titta på de här tänderna. Så man fick se någon bild och såg groteska ut.
Ja, fy fan.
Det stod även att han ofta fick skicka dem till sin tandläkare som fick liksom slipa till dem lite.
Usch, usch.
Mm. Men frågan då, varför ligger amerikansk jord under hans staty i Storbritannien?
Mm.
Då tänker jag att han var ju, han måste ju hatat Storbritannien. Tänker jag, att det blir så att man är i krig och så, den andra sidan då, som man slåss mot. Särskilt då eftersom de känner sig förtryckta av Storbritannien.
Mm.
Och då tänker jag att han, för att hedra George Washingtons minne, så ska han inte behöva stå på den här då avskyvärda storbritanniska jorden, utan man har fortsatt hit amerikansk jord. Man undrar ju egentligen, varför har de ens en staty på George Washington? Han borde ju vara liksom, i alla fall på den tiden, deras fiende.
Mm, jag kan säga att det är en gåva från USA till England.
Ja, okej.
Okay. Här har ni.
Ja.
Vi bara påminner er om
att vi vann
frihetskriget, ja. Precis. Och den här reses i London 1921.
Okej, 1921. Så det var ett bra tag efteråt då, som någon försoningsgåva. Känns ändå märkligt. Yes. Om han var general för USA och de krigade mot varandra och USA vann och sen skickade de en bild, eller en staty, på sin ledare liksom.
Ja.
Men ja, nej, men det måste vara så att det stod med i just när USA skänkte den här statyn så skickade de med jord också. Han ska aldrig lämna amerikansk jord. Det är min gissning.
Och du snubblade nära, Stefan, måste jag säga. Det är en gräns som bara att få rätt för det här, känner jag. Det är nämligen så att under det här frihetskriget som George Washington då ledde, då ska han ha sagt att han aldrig skulle sätta sin fot i London igen.
Nej.
Förståeligt kanske, jag var ganska less på britterna.
Ja.
Och den här statyn som de skänkte till London, den är en replika av en staty som står i Richmond, Virginia, i USA.
Mm.
Som sattes upp redan 1790 av Thomas Jefferson, som var USAs andra president.
Just det.
Så när man satte upp den här statyn i London då, då tog man alltså jord från Richmond, Virginia, som för att hedra hans löfte att aldrig sätta sin fot i London igen.
Mm.
Och därmed så står han ju på amerikansk jord, men i London då.
Ja, jag tycker det är konstigt att om han liksom, han slåss hela sitt liv mot Storbritannien och säger att jag kommer aldrig sätta min fot i London. Och sen då tänker man, men ska vi inte göra en staty till av George Washington? Vad ska vi ställa den? Ja, men London! Det hedrar ju hans minne.
Ja, bra idé. Diplomatisk kris är på väg. Vi skickar en staty på George Washington.
Exakt. Och Londonborna kan ju inte vilja ha den. Och han vill inte vara där.
Nej, exakt.
Alltså, vad fan? Var kom den här idén ifrån?
Ja.
Det skulle väl vara som att vi skickar en staty på Zlatan till Italien. När han klackar in den där bollen och skjuter ut dem ur VM-slutspelet.
Ja, vi skulle gjort det exakt efter, precis efter, som en tröstpresent efter vi slog ut dem ur VM.
Exakt.
Här kommer en liten diplomatisk gåva från Svenska fotbollsförbundet. Och en klack.
Med svensk jord. Vi vill helst inte att den vidrör italiensk mark.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Då undrar jag varför det ligger mänsklig avföring vid Jesusbarnets krubba i Katalonien.
Det var som det är R. Kelly som har stått för julinstallationen.
R. Kelly?
Ja, han har ju blivit anklagad för jättemycket sexualbrott. Jättemånga anklagelser. Och en av de här anklagelserna är att han har kissat folk i ansikte. Så det är att han kanske hade varit där i Katalonien och lagt till sina egna kristna traditioner kanske i krubban.
Nej, det skulle kunna vara så. Men jag kan säga att det här har funnits sedan 1700-talet.
Nej, va?
Funnits länge. Och för att förtydliga lite kan jag säga att det är de här julspelen alltså. Jesusbarnet ligger i krubban och så är det en åsna, tre vise männen, Maria och Josef. Som det kör ju vi i Sverige med också, jul. Men i Katalonien så ligger det då mänsklig avföring här i närheten.
Okej. Mänsklig avföring i krubban alltså. Ja, det måste ju vara någon så här förvriden kristen, alltså Frank, som har tagit sig in på det här, tänker jag.
Mm-hmm.
Men varför? Det är det som är frågan. Mm-hmm. Vad symboliserar den här avföringen?
Mm-hmm.
Kan det vara så att det är att allting blir till jord eller något sånt här? När man dör så blir allting till jord. De har ju det här vid begravningar att man av jord är kommen, av jord ska det återbli.
Mm, just det.
Nu parafraserar jag väldigt, jag vet inte om det är exakt så man de
ja,
uttrycks.
Ja, men något sånt, dust till dust.
Ja. Eller så kan det ju vara så att det är ett sätt att ta in djävulen i den här krubban liksom.
Mm.
Att ni ska nog veta att djävulen står på lur överallt. Till och med i krubban är han närvarande.
Mm.
Och han har lagt bajs här. Förkört allting.
Det ska vara lite trevligt.
Ja, precis. Du ska nog veta att du ska lyda. Så kanske du vaknar upp med bajs bredvid.
Han är elak den där jävlen.
Ja, nej, men det måste ju vara någonting. Alltså det är hela grejen i så sinnes tycker jag. Varför, alltså mänskligt bajs ska det vara också.
Ja.
Jag har ingen aning. Men jag chansar då på att det är för att göra sig påminn om djävulen. Han kan komma och bajsa i sängen där som helst.
Ja, jag tycker det är väldigt bra gissning. Mycket bra.
Det är lika rimligt i alla fall som själva frågan tycker jag.
Ja, det är nästan till och med en rimligare förklaring än den verkliga förklaringen.
Är det? Mm. Det brukar vara det. Ja, okay, ja.
Jo, för att förklaringen är att det här är alltså en man som är klädd i bondedräkt med röd luva som sitter på huk och uträttar sina naturbehov. Då.
I krubban?
In till krubban.
Okej, okay, men ändå. I närheten av Jesus barn. Ja. Eller Jesus barnet.
Mm. Den här mannen då, han kallas Kaganer.
Okej.
Okay. Så Kaganern, han har funnits sedan 1700-talet. Man vet inte riktigt varför den här traditionen startades. Men man tror att det här ska symbolisera god skörd.
Aha, ja, skörd, klart, ja, gödsel.
Mm, ah. Precis, men det är verkligen så här in your face med liksom gödsel och god skörd. Alltså jag tänker att typ, ofta är det så här i målningar om man ska symbolisera god skörd, då kanske många väljer ett blommande stort träd.
Ja.
Inte en man som sitter och bajsar.
Nej.
Något som är lite kul också med Klagonen är att han ska alltid vara lite dold i de här ljusspelen. Så att det ska vara en sport då för spanska barn att försöka hitta han. Vart sitter den här bajsande mannen?
Okej.
Okay. Tveksamt om man ska lära barn att, ja, men, att hitta en naken bajsande man i buskarna. Det är kul. Det är bra.
Kom nu barn, samlas runt krubban. Ja. Nu ska vi alla leta efter bajsande mannen.
Precis.
Det kanske är något inför typ Liljeholmsgalleria. När de sätter upp sig i julkrubban. Ja, vi har Jesu barn här, vi har Josef här, Maria här. Men i år ska vi ta in en ny sak. Kagan. Ja, vad är det för någonting? Nej, men vi tänkte sätta upp en staty här på och sitter och bajsar. Det symboliserar god skörd.
Ja, exakt. Och varför liksom begränsa sig till en staty? Jag vet inte om du läste det, men i Göteborg, där jag bor, så ska man inviga Korsvägen efter lite renoveringar och sådär. Och då har man beslutat att man ska ha ett levande konstverk på obestämd tid på Korsvägen.
Aha.
Det innebär alltså att en person kommer bli anställd av kommunen, I guess, som ska gå runt i underjorden, där det ska vara någon form av tunnelbanestation, och vara ett levande konstverk. Och då tänker jag så här, skulle man inte kunna sätta lite internationell prägel på det här? Att liksom låta det här vara en kagan.
Ja.
Alltså någon som går runt där och är kagan.
Du sätter sig och bajsar bredvid folk.
Skulle det kanske kunna bli problematiskt. För att då måste man anställa en person till. Som går och förklarar för turisterna. Alla göteborgare kommer ju veta vad det här är. Men måste jag ha någon som förklarar för turisterna vad är det som händer här? Varför sitter en man och bajsar här nere?
Ja, kanske man kan ha Jesuskrubban innan man kommer ner. Och sitter en person och bajsar bredvid med förklaring eller någonting.
Ja, och så, men då har man en person i sån här gul väst som går runt och what is this? First of all, it has nothing to do with Sweden. Nothing to do with Gothenburg. But this is a live performance based on old Spanish tradition where a man poops in the Christmas crab.
Ah, skulle folk säga då bara acceptera det säkert.
Ja.
Kanske blir det en ny så här hipsterkonst.
Det skulle ju sätta Göteborg på kartan.
Ja.
För jag vet att det är därför de har anställt den här personen. Det stod att men vi vill få lite internationella artiklar skrivna om Göteborg. Och jag tror att har man ett levande konstverk, då blir det artiklar.
Uh-huh.
Men har man ett levande kagan som går runt i Göteborg, då blir det front page news.
Ja, men det är ganska svårt att liksom, hålla det vid liv också. Då, eller alltså, för kaganen, att bajsa. Hur ofta bajsar liksom, en person? 2 gånger per dag, max. Det är liksom ganska lång tid mellan bajsningar, men då kanske det blir en grej. Vi fick se en bajsa! Vi såg kaganen bajsa.
Vi såg den Göteborgs spanska kaganen in action.
Ja, exakt.
Ja, det är fan, det är första sidans stoff.
Jag fortsätter igen på amerikansk tema.
Mm.
Jag undrar, varför hade amerikanerna lösenord som började på bokstaven L under Vietnamkriget?
Ja, just det. Vietnamkriget, ja, precis. När man var ute i skogen. Det prasslar i buskarna.
Ja.
Och så ropar man då... Är inte klassiken, det kanske var från andra världskriget, vet jag inte. Men att den som hör någonting ropar thunder. Och så ska de svara typ lightning.
Ja, precis. Den principen är det ju.
Mm, just det, så ska man veta vem det är som rör det. Och ger de då fel lösenord om man skriker thunder och de säger... Yes.
Thunder, yes.
Ja, så då skjuter man liksom.
Ja.
Och så bytte väl de där lösenorden allt eftersom. Jag har faktiskt hört det här. För jag var i Vietnam för massa år sedan.
Mm.
Och turistade runt i de här bland annat då gamla krigszonerna. Och då berättade de den här historien. Och då var det för att de blandade ihop R och L, tror jag va? Så att om det skulle kunna vara lock så kanske de sa rock tillbaka. Precis, jag tror att det var för att vietnameserna har svårt att uttala R.
Ja, det är helt rätt. De blandade ihop L och R med varandra. Det här är en så kallad shibboleth, eller sibboleth som det heter på engelska. Mm. Har du hört talas om det?
Nej.
Det innebär att du kan singla ut en liksom utomstående ifrån en grupp individer på grund av ett uttal.
Mm.
Som till exempel att man blandar ihop L och R.
Mm.
Som om lösenordet skulle vara lollipop och säger de rorypop. Då vet man direkt, det här är inte en av vår grupp.
Nej.
Den här personen är inte med oss liksom.
Just det.
Och även, till exempel det vi snackade om tidigare här i podden, om kaganer. Om vi skulle göra en krubba, en hel grupp ska göra krubba här, är det våra kristna traditioner här? Och så är det någon som börjar, ja men vi kanske ska stänga in en person som sitter och bajsar här bredvid, då vet vi. Okej, den där sjuka personen kommer från den kristna flanken liksom, som trycker in bajsande män i krubban.
Just det, då pekar man på han, siblett.
Ja, exakt, precis. Men när du var i Vietnam där, fick du liksom krypa i såna tunnlar och grejer då också?
Mm.
Det är fan att vi har snackat om någon gång.
Ja, det kan vi ha gjort. Ja. Det är starkt minne jag har, även om det var många år sedan nu, att kröp ner de här Chuchi-tunnlarna där Viet Cong då krigade mot amerikanerna, som använde dem som stridstunnlar. Mm. De var väldigt, väldigt små och smala och väldigt hemska. Det var en stark upplevelse, för att då frågade jag en oss, vill ni krypa ner de här tunnlarna och kolla lite hur det var?
Ja, och då sa du ja.
Ja, precis.
Det har jag aldrig gjort. Vägrat.
Ja, det var ruggigt faktiskt. Man, ja, man kröp ner och så var det helt kolsvart där nere. Och så var det en gång som var så otroligt smal. Alltså, jag kröp på magen, så åla mig framåt med armbågarna.
Ja.
Men det läskigaste som hände, det var att jag hade ju en annan turist framför mig. Och jag kunde liksom ändå urskilja och höra den personens fötter då, som var vid mitt ansikte. Och rätt vad det var så stannade de fötterna.
Nej.
Vilket gjorde att jag kunde inte ta mig bakåt, för där var det någon annan turist som låg. Och jag kunde inte ta mig framåt. Och man hörde, jag minns inte att jag hörde någonting i alla fall, vad det var som hade hänt eller någonting, men den låg bara still där nere.
Åh, paniken!
Ja, då kände jag, nu är det lite jobbigt här. Men nu är det bara att typ andas lugnt här och försöka hålla ihop det och inte börja skrika här nere. Och till slut så började den här personen röra sig. För det hade blivit stopp någonstans. Vi var ju ett led på 20 man kanske som kröp de här tunnlarna. Och någon hade typ fått panik eller sånt där.
Och vart var du i det här ledet? Vilken placering hade du ungefär?
Jag kanske var i mitten någonstans.
Åh, det är sämsta stället!
Ja, det var det.
Jag hade vägrat.
Det var det. Och då kröp vi kanske 20 meter, säger vi.
Mm.
Och sen när vi kom upp så berättade vår guide att, ja, men tänk nu att du är amerikansk soldat som blir nerskickad i de här tunnlarna.
Åh, fy fan.
Ja. Och du ska liksom städa ut de här, för att de gömde sig där nere, Viet Cong. Och då gjorde de ofta så att, om man tänker sig att man kryper den här tunneln, om jag hade vridit huvudet lite till höger så hade det kunnat vara ett litet urgröpt område där, som man då inte såg, och där det då satt en Viet Cong-soldat och sen bara knäppte amerikanerna när de kom och kröp där. Då försökte man lösa det här genom att skicka ner hundar i tunnlarna.
Ja, det känns ju mer logiskt.
Ja. Men Vietnamkriget är ju också det enda kriget USA har förlorat, om jag minns rätt.
Ja.
Så vietnameserna hade en lösning på det också. Det de gjorde då var att de grävde gropar i gången. Och så stoppade de ner såna här sylvassa bambupålar. Så det blev som en klassisk sån fälla då. Så när hundarna sprang ner där, det var mörkt, och så boom, blev de spetsade på de här. Det hände även amerikanska soldater då.
Ja. Shit, vilken död.
Ja, man försökte bomba de här tunnlarna, man försökte översvämma dem och... Många dog ju såklart, men de finns ju kvar än idag.
Ja, Vietnamkriget som för övrigt kallas för amerikanska kriget i Vietnam.
Ja, precis.
Det är intressant.
Mm.
Och ja, vi kanske ska dra lite kort också om varför de började kriga. Det blir lika bra när du snackar om det.
Ja, ja, det jag var ju definitivt påminnelse.
Ja, det var ju för att de hade en konflikt i det tidiga Indokina-kriget som var typ mitten av 40-talet till mitten av 50-talet.
Mm.
Och då delades Vietnam upp i två. Det var Nord- och Sydvietnam. Nordvietnam var stöttad av Sovjetunionen och Sydvietnam var stöttad av USA. Och USA fick noja. Nu kommer ryssen få fäste här för att Nordvietnam börjar te sig till dem.
Mm.
Och skulle gå in här nu och styra upp det här. Vi ska ta tillbaka Nordvietnam.
Mm.
Och ja, som du sa, segern tilldelades ju Nordvietnam, för USA vann inte det kriget. Också någonting som lite så här är försummat i historien, tycker jag.
Vietnamkriget?
Nej, att USA förlorade. Eller rättare sagt att Vietnam vann.
Ja, just det.
Ja,
ja, nej, men det är absolut.
Mm. Och man uppskattar att 125 000 amerikanare flydde över till Kanada för att slippa militärtjänstgöring i Vietnamkriget.
Mm.
Det är mycket, 125 000 personer.
Mm.
Och när president Carter, Jimmy Carter, tillträdde 77, då införde han amnesti för de här... militära flyktingar då, som hade flyttat över till Kanada.
Mm.
Och hälften kom tillbaks dag ett.
Oj, ja.
De hatade Kanada, verkar som.
Ja, precis. En annan intressant grej faktiskt som jag lärde mig när jag var där nere i Vietnam, det var att amerikanerna hade ju ett stort problem när de skulle identifiera vilka var vietkong. Alltså vilka var det de skulle döda. För att en amerikansk soldat var inte så svår att identifiera, för de hade ju hjälmar, amerikanska uniformer och vapen. Så det var ju bara att skjuta om man såg en sån om man var på vietkongsidan då. Däremot så hade ju inte vietkong uniformer, utan de klädde ju sig som folk i trakten.
Ja, det gjorde de, ja.
Mm. Precis, och efter ett år då så märkte amerikanerna att vietkong, de hade världens fördel, de sågs ut i djungeln, det vet vi alla från filmer och sådär. Bland en av fördelarna var att de kunde så lätt springa på den här lite geggiga marken som kan vara i vietnamesiska djunglarna.
Uh-huh.
Amerikanerna hade stora tjocka kängor, så de sjönk ner i gyttjan, medan vietkongarna, de hade tagit bildäck som de gjorde sandaler av.
Uh-huh.
Och då tog man en tjock bit av bildäcket och så satte man det som sula. Och sen så skar man tunna remser från bildäcket. Och så fäste man dem över sulan då, så att man fick såna här...
kors liksom, kryss.
Ja, man fick remmar.
Ja.
Så man har byggt sig en egen sula.
Ja.
Smart.
Väldigt smart.
Men efter ett tag då så kom amerikanerna på att det är bara vietkong som gör såna.
Ah.
Så det de gjorde när de kom in i en by och inte visste vilka som var soldater och vilka som var liksom på amerikanernas sida, då tittade de på allas fötter. Och de som hade solbrända kryss på fötterna efter de här hemmagjorda sandalerna, de sköt dem.
En klassisk shiblet.
Då kommer avsnittets första fempoängsfråga.
Oh, det har längt efter. Länge sedan nu.
Mm. Och ja, för ni som kommer att lyssna så kan vi säga då att nu söker jag någonting, i det här fallet ett år. Och jag börjar med en fempoängsledtråd som är ganska svår. Om du svarar rätt då får du 5 poäng, sen går ner på 4 poängsnivån, 3, 2, 1 och så vidare.
Yes.
Jag söker alltså ett år. På 5 poängsnivån, Philip Seymour Hoffman dör.
Oj. Ja. Det här känns nästan svårare här, för det här vet jag är 2000-tal. Alltså det är ganska närtid.
Mm. Minns du vem Philip Seymour Hoffman var?
Ja, den här rödhåriga biskåsen. Det här är typ det. Han var ju, vad hette han nu då? Den här
Capote.
Capote. Chaparro. Den jävla krydda. Är det världens mest kända journalister och författare? Jag bara...
Chaparro.
Om det så låter som det.
Precis.
Okej, ja, precis, exakt.
Han var det. Också känd som... Han var ju alltså skurken i Mission Impossible 3. Rabbit's Foot. Sågs mot Tom Cruise. Han skulle
inte
ha något, han skulle ha något vapen som kallades Rabbit Foot. Mm. Och känd för mycket annat också.
Ja. Flawless bland annat.
Hunger Games.
Mm. Hunger Games också, det har jag inte heller sett faktiskt. Men väldigt stor skådis. Det kändes ju som att han i princip fick sitt jätte genombrott. Det var på precis nära gränsen att bli en av de här Daniel Day-Lewis figur liksom. Som gör så här lite få filmer. Okej, då, Mission Impossible. Det skulle ju aldrig Lewis göra. Men... Det känns som att han var på liksom gränsen när och sen så dog han.
Mm.
Knallfallet för mig. Vad är överdos, va?
Ja, överdos. Jag minns det ganska tydligt. För att det här är ett sånt här... Alla svenskar som levde när Palme dog minns ju var de var när de fick reda på att Palme var död.
Uh-huh.
Och så vidare. Och Anna Lind och sådär. Och jag har en liten sån historia om Philip Seymour Hoffman. För att då minns jag tydligt att jag var på Gran Canaria. Och så hade jag gått upp ganska tidigt så skulle jag ta en joggingtur längs med vattnet. Och så ska jag starta min Spotify-lista. Men då får jag en sån här flash i mobilen. Boom! Att det kommer upp så här, Philip Seymour Hoffman död.
Mm.
Ja, sen fick jag ju starta Spotify och så kom jag ut och sprang. Och då minns jag det tydligt. Jag tänkte på Philip Seymour Hoffman när jag sprang längs havet.
Men okej, då fick jag en liten bonusledtråd där. Spotify. För jag var lite inne på att det skulle vara alltså 2000-tal, men kanske innan 2010, tänker jag.
Mm.
Men Spotify känns som att det varit mer etablerat, och framförallt på smartphones, efter 2010.
Mm. Jag ska inte svära på att det var Spotify jag använde. Men jag står i alla fall musiken på mobilen, ska jag säga.
Ja, men ändå, flash och mobil. Det känns som att det är efter 2010 innan i alla fall.
Ja.
Men jag kan inte pinpointa det här. Som sagt, jag tycker det nästan är svårare när man har upplevt någonting. Alltså att man har varit med om en sån här ledtråd i såna här frågor.
Mm.
Än när någonting som jag läst om. För då kan jag oftast koppla det till någonting jag har läst, alltså ett årtal. Mm. Alltså, det här är 77, Elvis dog.
Just det.
Men det här är ju liksom, det är så mycket annat som blandas ihop med det här utav mina egna upplevelser. Så med det sagt så vill jag ta 4-poängsnivån också.
Mm. På 4-poängsnivån, påven Franciscus hyllar internet och säger att det är Guds gåva, något alla katoliker borde ta del av.
Franciscus, då är det ju... definitivt efter 2010. För när var han på HV? Det var väl 2012 kanske eller någonting. Men jag har faktiskt ingen aning. Jag får köra trepoängsnivån också.
Ja, på tre poäng. Handelsminister Ewa Björling delar ut årets musikexportpris till DJ Avicii.
Ja. Då är vi ju fortfarande och slänger oss här. Jag är fortfarande inne på typ 2012. Men jag är inte säker. Ska jag chansa på 2012 redan nu? Nej, jag tar två poängar också.
Två poängar?
Mm.
På två poäng. Vinter-OS hålls i Sochi.
Okej, okay, då är det ett jämnt år i alla fall. För OS hålls ju på jämna år. Och var fjärde år.
Mm.
Och vinter-OS var ju senast här nu i 2018. I Pyeongchang. Då blir 2010, 2014 och 2018 blir det ju vinter-OS då. För det är ju var fjärde år som sagt. Och 2010 tror jag inte det är. Så jag chansar på 2014.
2014?
Ja.
Yes, vi låser in det svaret. Och så för våra lyssnare så får ni ledtråden på en poängsnivån.
Yes.
Att det här året så lanserades quizpodden. Rätt svar 2014.
Jag hade nog inte kunnat tag i det på sista, tror jag. Alltid går rätt. Är det så länge sedan vi körde första quizpodden?
Ja, precis. 2014, så är det ändå 4 år sedan.
Wow!
Mm.
Coolt!
Ja. Lite annat kul som hände det året, 2014, förutom att quizpodden lanserades, så var det även ett fotbolls-VM som gick i Brasilien.
Ja.
Där Tyskland vann i VM-finalen med 1-0 mot Argentina.
Ja.
På övertid så sköt Mario Götze in segermålet.
Ja, vad sjukt snyggt mål för mig också.
Ja, han tog emot han på bröstet ett inlägg och sen klippte han till direkt på volley.
Ja, och det är fotbolls-VM år också! Gud,
ja,
vad jag längtar!
Jajamän, det blir kul.
Jag kommer ihåg att jag åkte hem från Gävle då och skulle åka hem med en polare. Och fick en tag på honom. Så det slutade med att jag fick liksom boka någon segbuss hem. Och så missade jag första halvleken liksom.
Oh.
Så att lyssna, i och för sig, radiosporten är ju väldigt bra. Det är väldigt bra om komplement tycker jag till TV.
Det är det. Men jag förstår ändå känslan. För att VM-finalen i fotboll, om jag minns rätt, så är det världens mest sedda evenemang.
Ja. Ja, är det någon match jag vill se förutom Sveriges matcher så är det ju finalen.
Ja.
Jag söker ett band, Stefan, på min fempoängsfråga.
Mm.
På fem poäng. Det här bandet bildades i Seattle 1990 i ruinerna av bandet Mother Love Bone.
Mm-hmm. Ja, just det. Seattle tidigt 90-tal. Då tänker man grunge. Vågen som kom då från Seattle. Och det är intressant, de är fortfarande kända för det. Och det var ju så här grunge-vågen, Seattle tidigt 90-tal. Men jag kan inte minnas så många band som kom därifrån. Utöver, det var ju Nirvana då såklart, stora. Mm. Och sen så var det Soundgarden.
Ja.
Och så var det Pearl Jam.
Ja.
Och säkert ett helt gäng till, men de har jag aldrig hört talas om.
Nej.
Men jag lyssnade väldigt mycket på Nirvana. Men det var ju då efter han hade tagit livet av sig, Kurt Cobain, som väl var typ 94.
Ja, det var det.
Och det var då de breakade i Lilla Vargen, det jag kommer ifrån. Liksom. Ja. Innan det hade man ju... De hade, det tar tid att ta liksom, information från Seattle till...
Vargen.
Ja, till Vargen.
Så där har du en sån här... också markör, vart man var någonstans man fick reda på att Kurt Cobain hade dött.
Mm, just det, fotbollsträning.
Var det? Ja. Jag kommer ihåg att jag var utanför, läste på Expressens löpsedel i Aftonbladet på den lokala korvkiosken i Varbo.
Ja.
Ja, visst. Där såg man det. Ja, vi...
Men det var väl de här tre banden då som startade den här grunge-vågen tidigt 90-tal.
Bara en parentes är att det kan komma band som inte spelar grunge från Seattle också.
Va? Ja, nej, absolut. Och,
inte 1990 i och för sig kanske, men ja.
Ja, det var mycket grunge då. Så jag tänker ändå att det är något av de här grunge-banden. Men jag har inte så bra koll på det, faktiskt. Det är ju lite intressant också. Seattle är ju fortfarande väldigt förknippad med grungen. Så det måste ju varit ännu fler stora band som kom då, antar jag.
Ja, det och Regn. Det regnade som satan där uppe.
I Seattle?
Ja.
Ja, okej. Ja. Jag känner till bara det här tornet de har också.
Ja, som jämt i molntäkt, eller?
Ja, det var det. Jämt drängt i regn. Mm. Kan det vara Nirvana då? För de har jag ändå lite koll på, ska jag säga. Men nej, jag kan absolut inte ha chans på någonting här. Så jag får ta 4 poäng också.
Okej, 4-poängsnivån är så här. Det här bandet fick reda på att biljettjätten Ticketmaster la till en avgift till bandets konsertbiljetter. Och det här visste inte bandet om. Och därför stämde de Ticketmaster. Det här resulterade i att bandet ställde in en hel sommarturné på grund av det här. Och i slutändan så ledde det inte till någonting. Det har varit ingenting, ingen reglering på biljettpriserna eller någonting.
Nej.
Men ändå ett statement kan man säga.
Ja, det kan man definitivt säga. Mm. Och det tycker jag då rimmar med grunge-vågen.
Mm.
Att de ville slå tillbaka lite. För att det här historien känner jag till faktiskt. Så att jag säger att min gissning här är Pearl Jam.
Okej. Okay. Jag läser vidare nivåerna för alla lyssnare också såklart. På 3 poäng. Sångaren i det här bandet som är offentlig artist har skrivit soundtracket till filmen Into the Wild.
Mm, bra film.
En favoritfilm för mig.
Mm, och bra soundtrack.
Väldigt bra soundtrack. 2 poäng. Det här bandet är döpt efter en kroppsvätska. Och 1 poängsnivån är att det här bandet stod på scenen under Roskilde 2000 när 9 människor kländes ihjäl till döds. Bandet jag söker är Pearl Jam. Och precis som du var inne på det här, Stefan, att grunchen består ju typ av 3-4 stora band som man känner till. Och Pearl Jam är ju en av the big 4 som man säger inom grunchen. Och det är de tillsammans med Nirvana, Soundgarden och Alice in Chains. Och den här hemska olyckan, kommer du ihåg, det är också en lyssnarmarkör.
Mm.
Vart man var när man fick höra det.
Mm. Ja, jag minns inte vart jag var faktiskt när jag hörde.
Men fan, det är ju inte jag heller. Vart jag var någonstans vet jag inte. Men jag kommer ihåg olyckan alltså, väldigt starkt. Att det var just på festivaler och på konserter som jag väldigt mycket var på.
Ja.
Och, men jag kommer inte ihåg exakt vart jag var. Men jag kommer ihåg att jag läste väldigt mycket om det då.
Mm.
Men jag har faktiskt ett par polare som var på den här Pearl-konserten.
Jaha.
Och det är personer som och har typ samma fysik som du. Alltså väldigt vältränad. Det är inga små killar som var på den här. Och de berättar att de flög som vantar under det här. Alltså de kunde inte göra någonting.
Nej.
De var helt utelämnade.
Mm.
Och det som hände var ju att Pearl Jam spelade på orangea scenen. Skulle spela sent på lördagen där. Och under den här konserten så slutade flera mindre konserter. På mindre scener.
Mm.
Vilket gjorde att alla dem gick till Pearl Jam-konserten.
Mm.
Och folk började bilda kedjor och trycka på publiken. Vilket gjorde att det var som liksom vågrörelse i publiken så att folk ramlade.
Mm.
Tydligen skulle det ha varit så illa att folk som stod långt fram, de liksom, vissa var så ihoppackade att de inte nuddade marken. Då är det tajt.
Ja, verkligen.
Då är det tajt. Mm. Och lika så var det också lite spån om att om de höll upp händerna i luften, då var de kvar där.
Ja, just det. Det gick
inte de fick inte ner dem.
Nej.
Och det här slutade ju som sagt i katastrof. 9 personer dog ju då.
Mm.
Och de försökte ju lugna ner publiken från scenen, men folk förstod inte allvar i det.
Hey, thanks a lot. I need to tell you something. It has nothing to do with music. It has something to do with personal safety. So would you take 3 steps back? And I'll ask you on the count of 3, okay? Just everybody at once, maybe. On the count of 3, everyone take 2 steps back, all right? 1, 2, 3. 1, 2. Okay, again, I'm gonna ask you 2 more steps, okay? On the count of 3, 2 more steps, all right? For me, please. 1, 2, back. 1, 2. All right. Oh, fuck you guys, please. I really need your help. I don't think we can live knowing that someone got hurt so bad at a show like this, okay? Please, on the count of 3, will you take 3 big steps...
Och efter det så var ju bandet jättenära på att lägga av helt. Men de bestämde ändå för att de skulle köra vidare. Och lovade då att de inte skulle spela på några festivaler mer.
Jag läste för ett tag sedan en teori om hur alltså, trängsel uppstår.
Att det är mycket folk på samma plats, eller?
Ja.
Är det teorin?
Ja, absolut, ja, så är det ju. Men alltså, du har säkert tänkt på det. Att till exempel, om man står i en sån här säkerhetskontroll på en flygplats. Det är alltid liksom, det är mycket folk på liten plats, som du säger. Men det skulle inte behöva vara så trångt som det är. Håller du med om det? Att man har alltid någon som står väldigt tätt bakom en.
Ja.
Och alltså, om alla bara tog 1 steg bakom så skulle alla ha lite mer större så, personlig svär.
Ja, så är det.
Och det är ändå märkligt att det blir så. samma i kön till McDonald's eller vad som helst. Och då är liksom teorin så här att trängseln startar bakifrån med den personen som senast anslöt sig till kön. För i den personens omedvetna så tänker de så här, åh, vad lite folk det är och mycket space där. Jag ställer mig ganska nära. För jag har ändå gått om plats bakom mig, det står ingen att trycka på. Så han känner sig inte liksom pressad.
Ah.
Vilket gör att personen framför då känner att fan vad nära han kom som ställer sig bakom. Ah. Jag tar ett litet steg framåt. För jag står gärna lite trångt här, inklämt mellan två nu.
Ah.
Och alldeles nyss hade jag ju mycket space bakom mig. Så jag tycker att det blir lite trångt bakom mig, jag tar ett steg fram. Vilket gör att personen framför den tar ett steg fram. Nästa person tar ett steg fram, nästa person tar ett steg fram. För ingen vill ha någon som står så tätt bakom en.
Nej.
Och därifrån bildas den här konstiga trängseln i kö som man inte skulle behöva ha.
Det är ju väldigt intressant och ganska logiskt.
Ja, det är logiskt. Precis.
Ja. Mm. Och logiskt, det är du också, Stefan. 4 poäng satte du nära på.
Oh.
Vilket innebär att det blir en dräpande seger till dig med 5-3. Och med det så är första avsnittet slut, Stefan. Hur känns det?
Ja, det har varit så kul att sitta här igen och gagga. Tänk att vi började med det här för 4 år sedan.
Ja, verkligen. Super kul att vara tillbaks.
Ja, man har saknat det här under de här uppehållen.
Jajamän. Och tillbaks. Det är väl nästa vecka igen, eller hur?
Jajamän.
Hej då!
Hej!
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.